Så får vi resa oss upp och höra dagens evangelium. Och det finns att läsa på sidan 1456. Och vi läser andra årgångens evangelietext från Johannes evangeliet 4. Jesus kom till en stad i Samarien som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten, och Jesus sa till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna." Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus sa henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sa: "Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du det då, det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Jesus sa: "Gå och hämta din man." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning." Kvinnan sa: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa: "Jag vet att Messias kommer, alltså den som morde, och när han kommer ska han låta oss veta allt." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar till dig." När man läser berättelsen om kvinnan idag, det är ju en ganska välkänd berättelse, kvinnan vid Sykars brunn, så ställer jag mig frågan: vad är det som är viktigt i livet? Och vad behöver jag för att kunna leva? Vad skulle jag ha bett om jag som kvinnan hade mött Jesus vid brunnen? Nu har vi ju inte brunnar, tack och lov, utan vi har vattenkranar. Men om jag skulle träffa Jesus kanske i en gudstjänst och skulle fråga honom, vad är det jag skulle behöva för att kunna leva? Det är inte alltid lätt att veta vad det är man behöver. Om ni är på stan, höll jag på att säga, det är ni väl vid olika tillfällen. Om man ska beställa kaffe så kan det låta ungefär så här. Jag har skarvat lite. Jag är ju värmlänning och då har man rätt till det, har jag hört. Så kan man säga. Jag skulle vilja ha en kaffe, tack. Och den lite uttråkade kvinnan bakom disken säger, tänker hon så här, en bonläpp till, tänker hon, som vill ha kaffe. Och så säger hon, jaha, cappuccino, latte, macchiato, bryggkaffe, iskaffe. Och då svarar man kanske, ja, en latte blir bra. Jaha, lika uttryckslös frågar hon, ska den vara dubbel eller enkel? En enkel blir bra, och så känner man det här obehaget, ni vet, när man kanske inte riktigt passar in. Ska den vara liten eller stor? Och man blir ju ganska liten i det här sammanhanget, så då säger man, jag vill ha en liten, tack. Vispat skum eller lite skum? Ja, jag skulle vilja ha lite skum, tack. Och sen vänder man sig om och så ser man ju den här kön växa bakom sig. Och så tänker man, nu har jag äntligen kommit i mål. Och så säger kvinnan, ska du ta med den eller ska du dricka den här? Jag vill ta med den förstås, för jag känner obehaget. Kanel? Ja, kanel till gröten, men inget på kaffet, säger jag, för jag blir lite irriterad. Kontant eller kort? Och så fortsätter det. Och skulle man nu vara i den situationen att man skulle vilja ha någonting till kaffet, så vågar man ju inte fråga. För det finns ju danska vinerbröd, norska lutebuller, det finns finska skorpor och engelska scones. Ja, ni vet hela situationen. En sån upplevelse kan man vara med om man har otur kanske. Idag är temat livets källa. Livets källa har ett friskt vatten, och det vatten var och är nödvändigt för oss att kunna leva. Källan tycker jag står som en symbol över det som är viktigt i livet. Jag funderade mycket under veckan, vad är det som är viktigt? Och naturligtvis får man fråga andra människor till råds. Här på Kompis var det någon som sa, var det en som berättade, vad är det som är viktigt? Och han eller hon ropade, ett badkar, ropade någon. Och det kan vara bra att ha. En annan sa, kärlek. Och så tänkte de efter en stund och så sa de, och mat. Och någon sa, trygghet. Och en tredje kanske sa, mening med livet. Är det någon här som vill säga något som är viktigt för livet? För ditt liv? Det köper vi, folk. Mening med livet. Mm. Vänskap. Mm. Bön. Kärlek. Härligt. Men det är ingen som säger kaffe. Nej. För det är nämligen det jag ska predika om. Och det är inte med så lite vånda jag har förberett den här predikan. Men jag vill hävda att kaffet tillhör en av livets värdefulla stunder. Och du som är tedrickare eller vattendrickare eller något får väl sätta in din dryck i kontexten. Ja, jag skulle vilja hävda att kaffet har en stor betydelse. Jag minns källan utanför missionshuset hemma i Tången i södra Värmland. Jag minns när mormor var i kyrkan och hade ansvar för kaffekokandet. Och ganska tidigt på söndag morgonen var det, för det var ju tungt att hacka hål på isen i källaren. För kaffet var, jag skulle vilja säga, det sociala smörjmedlet som fick verksamheten att gå runt. Och så tänker jag på missionsaktionerna, om ni har varit på någon sån. Man säljer en massa grejer och man hänger klädstreck framför nattvardsbordet och löpare och dukar hängs upp och det ska säljas sen. Och en missionsaktion utan nykokat kaffe, det var lika otänkbart som att fira påsk under midsommar eller jul under påsk. Och säg den pastor som kunde behålla lyssnarnas uppmärksamhet. Han kan så ha varit inne i himmelrikets härligheter. Så nog när kaffeångorna trängde in från lilla salen så fick han vara ensam i den saligheten eftersom alla andra längtade ut till kaffet. Vid missionsaktionerna serverades kaffe och så smörgåsar på stora plåtbrickor. Man satt kvar i bänken och det var så varmt så det blev imma på fönstren. Kaffet blev ett välbehövligt avbrott. Och sen kunde man bjuda på fruktskålar och grytlappar och små vagnar som någon hade gjort av använda klädknyp, ni vet när man hänger tvätt. De kan man göra om och göra vagnar om och så kan man sälja dem på missionsaktionen och så får man pengar till det internationella arbetet. Det kaffedrickandet, kanske i mitten på förra seklet på 1900-talet, det blev ett fika som handlade om internationella kontakter. Att man visste att världen var större än den lokala församlingen. Fikat inspirerade till att bjuda på alla de här grejerna och för att sedan skänka pengarna till sjukvård och skolundervisning och evangelisering. Den tanken lever kvar vid vårt kyrkfika, vid vårt kyrkkaffe. Eftersom förhoppningsvis kaffet som serveras i de flesta kyrkkafferna är rättvisemärkt. Och att det innebär att den som har betalat för kaffet betalar också den som har skördat det. Jag minns att det var en ganska stor uppgift att koka kaffet i det där missionshuset hemma i Värmland. Det var en grupp kvinnor som gjorde det och de hade en ära i att ha det lagom varmt och lagom starkt. Jag minns när min morfar dog och mormor inte kunde koka det kaffet hon skulle. Granntanterna var inte så duktiga kanske på att uttrycka i ord, men de sa: Anna, vi tar över tills du är tillbaka när det gäller kaffet. Och det betyder att du får sörja och så kokar vi kaffet för dig under tiden. Och så är du välkommen tillbaka när du orkar. Vad behöver vi för att kunna leva? Ja, egentligen så förstår ni att kaffet i sig, det är inte det jag vill predika om idag. Utan det är det som händer runt omkring också. Vad det står för. Jag har jobbat här som diakon med Bryt ensamhetens mur. Och jag har sett mycket ofrivillig ensamhet. Även bakom väldigt tjusiga fasader i den här stan. Och därför skulle jag vilja säga att kaffet är viktigt för det uppstår en gemenskap. Det har en ovanlig förmåga att skapa gemenskap. När man går på ett hembesök så kan just kaffet eller fikat eller skorpan eller saften eller vattnet, det kan bli det där som öppnar så att man kan prata om livet, om det som är värdefullt, om det som gör ont. Och ibland har jag faktiskt tänkt mig att ett dukat kaffebord påminner om vårat nattvardsbord som också är dukat och som inbjuder till gemenskap. Det är en fantastisk möjlighet att få sitta vid ett sånt bord och få dela livet och kanske en spritsad kaka eller två. För den som är frusen och kall kan värmen betyda mycket. Vid en vikingagrav i Skåne hade man gjort sig skyldig till ett syftningsfel som är ganska fint. När man kom fram till vikingagraven och skulle gå ner i själva gravkammaren så stod det textat på en skylt: kaffet serveras på andra sidan graven. Där har vi något att se fram emot, alla kaffeälskare. Och här i församlingen hade vi en dam, hon är tyvärr inte längre ibland oss, men när jag frågade hur är det Elsa, så lyfte hon händerna i en from gest mot himlen och så sa hon: jag längtar till Jesus. Och så tittade hon in i Andreasalen där det var dukat till fika och så sa hon: men först ska det bli gott med kaffe, sa hon. Vattnet, det är en viktig ingrediens när det gäller kaffe, och vattnet var det som kvinnan frågade efter när Jesus mötte henne vid Sykars brunn. Det är vattnet som aldrig tar slut. Egentligen så var kvinnan ensam. Hon kom från Samaria, ett folkslag som inte var vidare uppskattat av judarna. Och för denna kvinna berättar Jesus i bilder om det vatten som aldrig ska ta slut. Det som dopets vatten, där blir vi delaktiga med Kristus i hans liv och i hans död. Ser vi på en annan av den här söndagens texter så var vattnet också viktigt när man förvandlade vatten till vin. Nu kan ju inte vi koka vatten till vin, och det är ju tur. Men vi kan koka kaffe. Vi kan brygga kaffe, vi kan dela gåvor. Och när vi fikar efter gudstjänsten så fortsätter gudstjänsten vid kaffebordet. För i den gemenskapen är Gud också med. När ensamhet kan förvandlas till gemenskap, när vi fikar, så tänker jag på ett av bibelorden: där som två eller tre är tillsammans i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Ja, det finns många kaffesorter. Latte, macchiato, cappuccino. Det har blivit en kultur. Men det finns bara ett vatten. Och det finns bara ett vatten som är nödvändigt för ett gott kaffe. Och det är om detta vatten, inte om kaffevatten, kvinnan ber idag. Hon ber om ett vatten som aldrig ska ta slut. Ett vatten som tar oss ut ur isolering och ensamhet. Ett vatten som bär oss till Gud.